En lugn och skön vecka är till ända. Ja, man ska säga ända och inte ände. Eller hur är det egentligen? För jag har fått lite synpunkter på mig att du säger fel i det läget. Vad är det som gäller egentligen?
Man får ju väldigt mycket. Det var någon med det sagt, säger jag för mycket. Sen var det ont så weiter har jag kört också. Så att det,
ja, men det var jag som gnällde på det där. Det, alltså.
Precis. Ja, nej. Ibland när man pratar så här. Jag har också haft någonting med intervju. Alltså intervju. Alltså, jag vet inte riktigt vad folk har haft åsikter på vad jag har sagt. Så att jag får vårda mitt språk bättre.
Ja, det vi kan vara överens om att ända är det som sitter bak på kroppen och ände är det som när vi har nått vägs ände. Det kan vi vara överens om i alla fall.
Det är vi överens om. Och jag får börja med att gratulera också till MFFs guld. Jag vet att det är en hockeypodd, men Malmö vann ju guld i fotboll här under söndagen. Och vi spelar in söndag och du skickar till mig. Vi startar 1910, samma år som MFF grundades.
Ja, exakt. Det slumpar sig så att jag behövde 10 minuter till. Vi skulle spela in klockan 7 egentligen, men 19.10 passar bra i det här läget. Och, alltså, det känns ju bara som att när de vinner guld, och, då vann de ett guld till och sen går vi vidare från det. Besvikelsen blir ju nästan större när de inte vinner guld och det är ju ändå rätt coolt att hamna i ett sånt läge.
Men nu snackar vi hockey istället.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Vi satt och kollade på matchen mellan Sverige och Tjeckien i torsdags. Ja, inte i Växjö, för jag lovade att det inte skulle bli några resor, så jag satt och kollade på den hemma. Och mitt under matchen, ja, det står ju, vad står det, 4-0 till Tjeckien och så reducerar Tim Hed till 1-4.
Jag vet var du vill komma.
Och så den där speakern som går igång alltså. Nu har jag jagat ljuskillarna från SHL. Nu är det eventspeakrar som står på min lista.
Nej, men allvarligt. Alltså jag som var helt frälst i fjol när jag gick på handbolls-VM där i Göteborg av speakern, så jag kan ju inte gå, jag måste ju gå emot dig här och älska det då i så fall.
Ja, men gör du det då?
Nej, det passar sig inte riktigt i ett 4-0 underläge, ska jag säga. Handboll är ju så rappt och liksom det är musik och det är, man rycks ju med. Men ett 4-0 underläge i en landskamp mot Tjeckien, nja, inte riktigt går jag igång då.
Nej, spelkänsla gick inte in på vågret 3 där direkt. Men då vill jag passa på att hylla en bra speaker i SHL faktiskt istället. Jag tycker att Skellefteå speaker har en grym känsla.
För att?
Jag tycker att han fattar läget, vad det står i matchen, när han ska ösa på. Har de kvitterat 1-1 i slutminuterna eller om Jonathan Puddas har tryckt in 2-1, då fattar han att då är det höjt tonläge som gäller. Han fattar att har man reducerat 1-3 och det är en minut kvar, så är det kanske inte läge att dra på. Jag tycker att Skellefteå är duktiga på att hitta en mix när man ska ösa på med musik. Alla spelare har var sin egen låt, så jag tycker Skellefteå är grymma på det.
Men det här hade du kunnat sagt förra veckan när jag egentligen gick ut och sa i stort sett att det skulle vara osannolikt att Andreas Jonsson skulle gå till Skellefteå. Med den här vetskapen, alltså då är 1+1. Jag fattar ju att han går dit.
Ja, det är väl klart att det är därför han går dit ju.
Ja, vad annars skulle det vara?
Ja, nej, det kan man ju undra. Nej, det är såklart att hans brorsa spelar där. Robert Olsson finns i Skellefteå och han vill ha lite lugn och ro, lite trygghet. Och när alla bitar föll på plats så var det väl ändå inte helt konstigt val, om vi säger så.
Nej, alltså, så här är det. Folk trodde att man var respektlös mot Skellefteå. Det var ju inte för att det var Skellefteå som jag trodde det var osannolikt. Jag var helt övertygad. Allt har ju tytt på att han ska till Frölunda. När ryktena började sippra ut så var det så här, det är osannolikt. Men sen är det klart när det fick mer och mer fäste efter att vi hade spelat in podden i början av veckan. Och får vi säga så, Skellefteå gör en jättestark värvning. Och nu vill jag utmana dig i hans poänggörande resten av den här säsongen. Vad tror du? För det här tycker jag är ganska roligt att spekulera. För att han är en spelare som kommer bedömas utifrån poäng mer än en lyckad backcheck.
Ja, men absolut. Så är det. Men Jag tycker vi är duktiga på att sätta upp olika vad, men jag tycker att jag är rätt dålig på att håva in mina vinster.
Håva in vinster. Jag vet inte om jag har fått den här middagen från säsong 1 i podden där när jag vann över dig i den samlade tävlingen. Men,
det har aldrig hänt.
Nej, men vad tror du då? Att han, vad ligger vi på i matcher då som han kommer spela då? Förutsatt att han håller sig...
Ja, Skellefteå har spelat 17 eller 16 nu, så vi kan ju utgå från att de har 35-ish kvar att spela någonting. Mm. Så jag tror att han kanske landar på mellan 17 och 20 poäng, någonting i den stilen. Jag tror inte att det blir sådär en poäng per match. Det kommer ta lite tid i början och kanske inte spela jättemycket i början, spela in sig lite. Och sen SHL komma från Nordamerika under många år. Många vittnar om att SHL är en väldigt, väldigt bra liga. Det är inte lätt att producera SHL. Om du tittar på poängligan idag, alltså det är ju typ 2 eller 3 spelare som snittar över en poäng per match. Så med det sagt så tror jag inte att han landar över 20 poäng på de matcherna han spelar.
Jag säger 26 poäng. Jag tror att, för att han kommer ju få, dels har ju Skellefteå en väldigt trubbig offensiv. Han kommer få stå och smaska på sin favoritposition i höga tekningscirkeln i powerplay. Kommer bygga ett där med... Oskar Lindberg står ju där och han är ju en sån som är ännu bättre framför mål. Du har Pellika på andra sidan, du har Podas på toppen. Det är ju liksom en rätt bra trio man har där och så Lindberg rörlig framför mål. Så att jag tror att han kommer kunna få fart på dels sin och Skellefteås offensiv. Så att jag 25 plus, 26 plus poäng där gör han på de här matcherna.
Så han kommer inte spela med Brussan i powerplay?
Nu är han skadad, jag vet inte riktigt hur länge han är borta, Jonathan.
Ja, det är väl i alla fall, det är nog bara några veckor bort tror jag faktiskt, för att det var ju 2 månader från början av oktober.
Ja, och där står ju, där jag vill att Andreas Jonsson ska stå, där står ju redan Jonathan Jonsson i den passningspositionen. Men jag vill ju ha Andreas Jonsson som en avslutare i den positionen mer än som en spelfördelare. Så att, jag tror att han kommer göra det bra. Jag är inte helt säker på att han kommer att det kommer vara liksom bara flyga direkt, utan vi ger det lite tid först.
Men du, för de som inte var med 2016, för det är ju rätt många år sedan han var i SHL nu. Vad är det för typ av spelare som kommer tillbaka? Han var ju ett oerhört stjärnfyllt Frölunda-lag som vann SM-guld 2016 och försvann väl nästan i mängden med Lekkonen och hela det gänget som var i Frölunda då. Lash var där och... Vad är det för spelare som Skellefteå får?
Jag menar, alltså väldigt rörlig och kreativ spelare. Min bild av Andreas Jonsson är väldigt snabb i vändningarna. Bra speluppfattning, fast jag tycker att han är mer en avslutare än en framspelare. Så att hans, med det, liksom, jag tror att han ska kunna liksom addera den här offensiva spetsen som tidigare, kanske för något år sedan, Joakim Lindström stod för i den positionen med skottet. Där har man haft liksom Secura, man liksom inte riktigt fått någon renodlad avslutare där. Det kommer han bidra med. Sen är en väldigt, väldigt energisk spelare. Men det ska ju också behövas transformeras tillbaka till den större isytan när han har varit borta där i Nordamerika många år.
Det här innebär ju också att det blir lite rörelse längre ner i ledet i Skellefteå. Teo Kelin som kom upp från juniorlaget förra säsongen, han kommer att lånas ut nu. Och BIK Karlskoga är nästa destination, har jag fått uppgifter på. Jag såg att även att Sylvester, som är en riktig Skellefteå-insider på Twitter, som faktiskt var bland de första att avslöja just Andreas Jonsson till Skellefteå, också har samma uppgifter.
Före Aftonbladet?
Ja, absolut. Absolut.
Jag såg att de slog sig lite för bröstet där, att det var de som avslöjade. Det var väl, var det Sylvester där och ett gäng, eller var det han, var kom det ifrån till att börja med?
Nej, det var en kille som heter Abbe i Skellefteå som verkar vara ganska insyltad i Skellefteå, som smällde ut första grejen, tror det var i fredags. Men då tog han kanske lite för mycket och skrev att det skulle bli officiellt under lördagen. Men sen så skrev Sylvester att det var klappat och klart med Andreas Jonsson under helgen, början på veckan. Och då förstod jag, okej, det här är klart. För att Sylvester har ju skrivit rätt mycket grejer just kring Skellefteå. Han verkar ha någon ruskigt bra källa i Skellefteå. Men just om vi kommer tillbaka där på Kelin.
Nej, men vet du, jag vill att du gör en shoutout till de här killarna och berömmer dem. Jag vill att du verkligen kredda dem. För de gör ju det jobbet som du gör. Du är ju den som jag avslöjar mest värme. Jag vill att du ska göra en shoutout och kredda dem faktiskt.
Ja, men det gör jag ju här och nu när jag faktiskt berättar om hur gången var, så att säga. Då tycker jag ändå att jag kreddar dem. De gör ett jättebra jobb här nu och lägger ut det. Så att, ja, men verkligen all kredd till dem. Men tillbaka till Kelin där. Sylvester skrev det under söndagen. Skrev han att Kelin skulle till Karlskoga. Jag kollade upp det lite grann och som jag förstår det så ska han spela där fram till jul och sen gör man en ny värdering då. Och skulle det då fungera i Skellefteå och man har alla på plats, så tror jag att det där nog kan bli säsongen ut.
Ja, och Bofors eller Karlskoga, de har ju verkligen kommit igång. Var de uppe i nu 6 av 9 senaste segrarna liksom? Så att
de förlorar väl de 6 första och sen så har man spelat 9 matcher sen dess och vunnit 6. 18 poäng på de 9 matcherna. Det ger ju 2 poäng per match, och det är topplagsbeteende sen dess då.
Ja, verkligen. Ja, intressant. Kelin är en spelare som måste ut och få istid i seniorhockeyn. Alltså, hockeyallsvenskan är en hög nivå. Jag vet inte riktigt om han har riktigt den nivån i sitt spel ännu. Det ska bli intressant att se. Eller om det kanske är en sån som måste ta klivet via hockeyettan och sen få den här liksom studsen i sin karriär. Men onekligen är spännande i Karlskoga.
Han var ju i Djurgården i 2 matcher förra året, tror jag. Jättekonstigt lån att han bara var inne där precis innan transfer deadline och så tillbaka till Skellefteå. Men vi får flytta oss lite grann till landslaget som har spelat här under veckan, som vi var inne på här i början. Förutom att de åkte på stordäng mot Tjeckien så repade de sig och vann både mot Schweiz och vann mot Finland. Det är alltid en liten fjäder i hatten att slå Finland i Finland, får man ju säga.
Absolut. Det är det. Och jag har spelat de där matcherna. Det är väldigt bra drag. Nu var det Tammerfors. På min tid så var det Hartwall i Helsingfors. Den är i rysk äg, så där går det inte att spela nu då. Men det är härlig inramning och match faktiskt. Det är, även om det kanske är lite trötta landskamper, liksom spelar lördag morgon mot Schweiz, och det är väl typ ett par 300 på läktaren. Det är inte värdigt liksom ett landslag på så sätt. Men just det där kryddan när man möter Finland, det är speciellt.
Och vi har ju fått en del frågor också, och det är ju många som kanske inte är speciellt glada. Nej. På det som hände under här när Joel Persson utgår skadad och kommer förmodligen inte spela här i början av de första SHL-matcherna. André Pettersson lämnar, Jonathan Dahlén lämnar på grund av skador, småskavanker ska väl sägas. Sen har du även Oscar Fantenberg som lämnade, och det är precis den här mardrömmen som många målar upp.
Ja, alltså grejen är det här med landslag under säsongen, det är ju kanske inte så hett som det var tidigare. Nu är det ju, det omsätter ju, det är sådana verksamheter i den inhemska ligan som omsätter upp om 200 miljoner, och då släpper iväg en Oscar Fantenberg. Man vet vad han har betytt för Linköpingarna tillbaka, och så eventuellt skadad. Nu tror inte jag att det ska vara någon fara med Fantenberg visserligen, men om du säger som Joel Persson i sina matcher, det är klart att det blir tufft. Men jag har också sett att Brogis har kommit med en fråga som just vad som handlar om det här när spelarna blir skadade. Man är då täckt av den här SCB-försäkringen. Precis, det är, du spelar försäkringsärende på samma sätt som du gör i klubblaget, vilket betyder egentligen att Rögle eller Växjö eller Färjestad, vilken klubb det är, har ju ett risktagande, för det är Färjestad och de som dels kanske tvingas avvara spelaren och sen också få betala delar av lönen då de första 90 dagarna om det skulle vara så illa.
Men om en spelare nu, eller inte om, utan när en spelare försvinner på ett landslagsbreak under en veckas tid, blir det arbetsinkomstbortfall då för spelarna som förbundet då får täcka upp för, sig Victor Edsel som tjänar sina 200 i Färjestad, täcker förbundet 50 000 av den månadslönen då eller?
Nej, utan det är ju i avtalet då att SHL och Hockeyallsvenskan får förhandla sina egna kommersiella rättigheter mot att de släpper spelarna. Så att förbundet betalar ingenting till spelarna. På min tid, när jag spelade landslaget, då fanns det också ett system när, för Eurohockey Tour, att Svenska ishockeyförbundet fick en viss summa när Tre Kronor kom tvåa till exempel, som man gjorde nu i Karjala. Då tillfaller 70% av de pengarna till spelarna, och så fördelas det på hur många spelare man var. Nu finns det efter pandemin, så finns det inget Eurohockey Tour-pengar involverade. Så att numera är det, när du åker och spelar så får du ingen bonussystem för att vara med i landslaget eller göra bra i turneringarna.
Bland annat Henke Andersson, vår trogna lyssnare, frågar om det finns någon som kanske har spelat sig närmare en plats i VM. Kan man dra sådana slutsatser efter en novemberturnering?
Nej, vi kan väl konstatera att Oskar Lindberg förmodligen kommer spela VM. Det ska väldigt mycket till om inte en sån spelare ska göra det.
Men det hade han väl, alltså jag menar, det ja, hade väl absolut. Inte han behövt bevisa sig i den här turneringen. Han är ju aktuell även om han hade gjort en kastturnering.
Jo, visserligen, men det förstärks ju ännu mer när han är bra. Jag tycker att Ejdsell, Kempe, Lindberg har varit de tre bästa forwardsarna. Jag tycker Marmelind var väldigt bra när han kom in mot Finland. Lindbom hade det såklart tufft i premiären när Sverige var urusla den första perioden. Sen tycker jag nog att Tim Hed, till viss del Karl Dahlström har nog varit de bästa backarna i de här matcherna.
Är det inte så att man kanske spelar sig ur ett VM-lag snarare än att man spelar sig in i ett VM-lag så här tidigt då?
Jag tycker att det varit, alltså nu vart Petter Granberg som är en liten favorit här i SHL, men det märks att det går ganska snabbt internationellt. Det är liksom, Petter Granberg har inte framtiden framför sig. Jag tycker Ola Alsing, de kanske spelade bort sina chanser för att vara med och fortsätta i VM, även om man ska säga att de var bättre mot Finland när de var matcherna innan.
I HV71 är det en ny ordförande, en ny tillförordnad ordförande ska sägas, i Andreas Davidsson, som släpptes en podd med honom i HV71s egna kanaler. Jag tyckte den intervjun var anmärkningsvärd. Har du själv lyssnat på den?
Det är korrekt. Du måste lyssna på den här intervjun. Sagt och gjort det under söndagen så lyssnade jag på den. Det var en del rejäla slag mot organisationen HV71, och vi kan ju lyssna på hur det lät.
Vi har nog haft för låg kravställan i HV, och vi har för låg nivå när det gäller tävling på vissa spelare, och de måste upp i nivå nu om vi ska kunna lösa det. Det kommer bli ett krig. Någonstans är ju känslan i HV rent allmänt att jag tycker vi har haft för dåligt ledarskap i hela föreningen faktiskt. Och det genomsyras ju bland annat då när vi pratar kravställan, och jag tycker kravställan i HV71 rent allmänt har varit alldeles för dålig. Vi gör ju fystester och så vidare, och ligger man inte på rätt nivå, då måste man ju göra en avvikelse för att ta tag i problemet. Och det känns som att vi ligger ett halvt till ett steg efter hela tiden, för vi har varit för veka helt enkelt ledarskapsmässigt. Och vi har ju varit mer eller mindre självspelande på Jan. Jag tror man lite så här vart till man har blivit lite fat and happy och tagit saker för givet. Och det är det värsta man kan göra i en organisation, inte minst när man håller på med yppersta elitnivå inom svensk hockey. Det har varit för mycket fram och tillbaka, och saker som inte riktigt har fungerat, de har inte vågat ta tag i, känns det som. Och det tycker jag också återspeglar sig i det att prata om ledarskap, att man måste kunna ta obehagliga och jobbiga beslut ibland. Jag tycker HV har haft en förbläss och sopa grejer under mattan lite för mycket.
Ja, det var ord och inga visor får man väl säga, och jag kände bara att det här är ju en enda stor subtil sågning av den sportsliga ledningen med Kent Norberg i spetsen. Och alltså, ja, jag vet fasen, det här är ju exakt det som supportarna vill höra, ska jag säga också. Jag såg att de blev hyllade lite grann för det när de släppte den, och han har inte, det är ju rätt mycket som ändå är sanningens ord, men att spela ut hela organisationen på det där sättet som han gjorde, jag vet inte, katten alltså.
Nej, det är hårda ord, men det är väl kanske det man behöver också i det här läget, att det har varit lite country club kanske. Man behöver höja kravställningen och då gå ut och tala öppet om det. Ja, anmärkningsvärt att man gör det, och i sina egna kanaler. Och här måste jag berömma din favorit. För några år sedan så lyfter du upp honom, Johan Frej då, som är en av de bästa presscheferna. Det är han som gör den här intervjun. Det här, han ställer ju motfrågor som många lokaljournalister inte skulle våga göra, för att liksom stöta sig eller någonting sånt. Utan stöta sig med klubben eller någonting. Alltså det är i sina egna kanaler att släppa det där. Det är skarpt.
Ja, det är det verkligen. Men jag känner också att göra det och inte, jag vet inte, han nämner han ens Kent Norberg vid namn. Jag känner att förtroende för nubben är alltså så dunderförbrukat. Alltså det här är ju, redan när de skickade ut ett pressmeddelande om en tillförordnad vd, då skrev de ju att Andreas Davidsson skulle vara involverad i de sportsliga besluten. Och bara det tycker jag är anmärkningsvärt. Och alltså bara ryck plåstret och skicka nubben, alltså befria honom från det här. Det är min åsikt i det.
Ja, och definitivt. Det är ju, låt oss vara tydliga, det är en pungspark på nubben. Så är det.
Ja, på tal om värvningar så säger Andreas Davidsson ganska tydligt att det är faktiskt det här gänget som ska göra det i HV71. Får jag bara fråga vad du tycker, är det rätt väg att man ska ge den här truppen lugn och ro nu?
Ja, nu, ja, definitivt. Nu har man liksom värvat. Det är en trupp där också Kaskia kommer tillbaka. Nej, det går liksom inte att hatta som det var i fjol när man värvade in var det 7-8 spelare. Nu får man ge lugn och ro till den här truppen. Och när vi ändå är inne på värvningar, som alltid när man skickar ut den här frågan, så kommer det mycket när det har varit lite mindre själva på isen, framförallt i SHL, det har varit, vi kommer komma till Hockeyallsvenskan där det har varit några matcher, så är det ett stort intresse kring Silly och Henrik Bergström. Jag tänkte först att det var Henrik Borgström HV-spelare, men det här är Henrik Bergström. Då frågade han om det fick någon kortsiktig backlösning för att ersätta Sellgren i Luleå.
Jag hade en liten spaning där om att Olle Jullivi skulle testa och köra kortsiktigt där fram till jul och sen kanske hitta någonting. För är det någon som skulle kunna få ordning på Jullivi, som jag tycker har varit ganska spret i sitt spel, så skulle det väl ändå kunna vara Bulan.
Ja, och nu har han fått göra de där första matcherna och i Timrå och komma in i spelet i SHL som vi alltid pratar om som kommer krävas. Så att det vore inte dumt. Men å andra sidan så har man ju fått tillbaka Allard. Så att du är ju liksom på plus minus noll i den här backbesättningen.
Men de har ju gått tungt med samma sex hela säsongen. Och nu då är det de fem som har spelat alla matcher plus Allard som ska spela i så fall. Visst, man ska ändå säga så här att här mellan novemberuppehållet och jul så spelar man ju faktiskt bara 3,5 vecka.
Ja, det, precis. Det är just det. Som att då kan du liksom ro ut det där. Men jag var inne på det inför säsongen att Luleå skulle behöva värva en back. Jag är dock osäker. Du pratade ju om podden för några veckor sedan att det kanske var mer en så här Schelin-typ man ville ha. Och då plockade in Jullevi på ett kort tid som kanske potentiellt skulle vara ganska dyr. Jag vet inte riktigt. Men du... Vi flyttar
över. Men alltså jag får säga det att han är ju faktiskt inte så dyr.
Inte.
Jag har hört att inte om du jämför med en sån som Ekeståhl Jonsson. Timrå hade visserligen inte resurser att kunna behålla honom, men jag har hört att vi pratar runt 60-70 000 euro netto för resten av säsongen.
Och jaha,
det är ju vad en hockeyallsvensk spelare tjänar i toppen av hockeyallsvenskan. Nej, det är de pengarna.
Ja, men alltså då är det ju no-brainer.
Blir ändå en kostnad på en miljon resten av säsongen om man skulle ta det på den tiden.
Jo, men det blir ju för vilken breddback som helst. Jag menar, lek med tanken att Luleå skulle ringa till... de ringer till Rögle och säger du, vi vill ha Johannesson eller vi vill ha... Vad har vi med? Davidson eller vem som helst. Då är det de pengarna vi snackar om. Davidson mer än så. Så att man kommer inte hitta en billigare back än de pengarna.
Nej, alltså jag blev förvånad när jag hörde hur förhållandevis billigt det faktiskt var för en, en femma i draften 2016.
Ja, nej, men då är det en no-brainer. Då är det bara värva honom, definitivt. Jag har respekt för pengar, men det är bara värva honom. Och annars kanske Skugga Nilsson får gå ner i lön, för det kommer vi till nästa fråga. För Timme Öberg Nilsson frågar, han är nyfiken på vad en sportchef i SHL tjänar. Likaså en assisterande tränare.
Ja, det är en jätteintressant fråga och... Jag har kollat upp lite grann vad de ligger på. Om vi börjar med tränarna då, så har jag förstått att det ligger någonstans på en medellön i SHL för tränarna också.
Head coach alltså.
Ja, head coach pratar vi nu.
Och då ska vi säga att en medellön i SHL ligger runt 120-130 000.
Det är så, som jag har förstått det, så ligger tränarna också. Men att det sticker inte iväg lika högt. Det är inte någon som tjänar 280 och någon som tjänar 75, utan de ligger hyfsat jämnt allihopa. Sen finns det ju de som är så kallade premiumtränare och varit där länge. Sam hade säkert bra betalt i Växjö sina sista år. Nu är det sådana som Roger Rönnberg kanske ligger lite högre upp, och så är det sådana lite nyare tränare som Thomas Kolla som ligger lite under den här medellönen då.
Och en sportchef, vad kan en sån dra in? Jag menar, om du tänker ändå att en sportchef är ytterst ansvarig, det är ett ganska stort ansvar man har. Tränare är mer utsatt för att få sparken, men en sportchef får ju sällan sparken. Vad ligger sportchefslönen på då?
Runt en hundring skulle jag säga. Jag vet vad Henrik Evertsson hade när han skulle bli KD också och kombinerade det där jobbet. Då tror jag att Evertsson hade, om mina källor stämmer, runt en hundring och fick ett påslag på 10-20% under tiden han skulle vara KD samtidigt. Så då är du strax under medel, och Evertsson har ändå varit i Växjö Lakers under lång tid. Så jag skulle säga att sportcheferna faktiskt tjänar sämre än vad tränarna gör. Och jag vet inte om det är, jag tycker ändå det är rätt, för tränarna är ändå mer utsatt än vad sportchefen är, oavsett om sportchefen är tränarens chef.
Absolut, absolut. Ja, intressant och bra fråga där från Timmy Öberg Nilsson.
Men ska vi ta de assisterande också då, när vi ändå ja,
absolut.
Är igång?
Om du ändå, ja. När du ändå är on fire så kör.
Ja, de ligger på, jag skulle säga mellan 60 till 80 000, kanske någon lite lägre, någon, kanske inte över 80 000, men en sån som Fredrik Hellgren har ju varit i Växjö länge till exempel. Han skulle ju säkert, det är ju löneförhandling hela tiden eftersom han är tillsvidareanställd, så blir det ju ett påslag på lönen varje sommar så att säga. Så att han kanske ligger ganska högt nu med tanke på att han också har presterat, man har vunnit under Fredrik Hellgren. Så han ligger nog ganska högt nu, men om det kommer in någon ny assisterande tränare, säg en sån som Tobias Tarmel som kanske kom in i Örebro från ett allsvenskt jobb i HV. Han kanske inte låg jättehögt, men så Stefan Nyman ligger ju förmodligen ganska högt i Örebro som är en väldigt ansedd assisterande tränare som har gjort ett avtryck och har gjort många backar bättre. Så han ligger säkert lite högre då.
Vi flyttar över till Stimblads fråga. Hur trivs Kalle Schelin, tidigare Leksandsbacken, med att sitta på läktaren i var och varannan match i Charlotte Checkers, Floridas farmalag?
Ja, var ligger Charlotte i USA? Är det varmt klimat eller var ligger
det? Jag vet faktiskt inte. Nu tog du mig lite på... Nej, jag vet faktiskt inte exakt var Charlotte... Och om det finns någon pigglyssnare så kan ni säkert pinga in oss på sociala medier med det. Men åter till frågan där. Det känns ju i alla fall som en back som skulle kunna komma tillbaka till SHL. För jag menar, han var där i
fjol. Men så har det inte låtit när man har pratat med Kalle själv. Han har varit väldigt fast bestämd. Han verkligen, verkligen ska ge en chans.
Jo, jag vet. Han är född 99. Det är klart han ska ge en chans. Men uppenbart så kommer han nog inte få chansen. Jag menar, han har ju ingen framträdande roll i farmaligan. Om man kollar man poängligan och istid för backar, då är det flera som ligger långt för honom. Lukas Karlsson.
Men han kanske ska invänta en trade då.
Ja, men vem vill ha honom då? Baserat på vad han har gjort i Leksand för 2 år sedan, eller? Han har inte gjort någonting i farmaligan som rättfärdigar en trade. Jag satt också i mitt fall när jag var i USA där 0-0 och tänkte, tänk om jag får en trade, här kommer jag inte få chansen. Men vem fan vill ha mig, för jag hade inte visat ett skit. Och det kan man ju säga om Kalle Schelin där borta också.
Ja, lite så. Men jag tror att han kommer ge den chans säsongen ut, och det skulle kunna vara ett jättebra nyförvärv för Leksand till sommaren då.
Ja, skulle kunna, inte en renodlad ersättare till Anton Lindholm, men en form av ersättare då till Anton Lindholm. Vi fortsätter på lite sillespåret från Theodor. Jag vet att Theodor är en trogen lyssnare. Och han undrar lite Malmös chanser att behålla Kiwi Halme, succébacken. Och letar då Björn Liljander efter en forward. Vi börjar med att behålla Kiwi Halme. Vad har du för status där?
Vi kan väl konstatera som så här att den källan jag hade inom Malmö Redhawks som försökte leka doktor förra veckan till mig, som sa att men det kan nog handla om 2 veckor på Kiwi Halme. Han kommer aldrig bli läkare.
Nej, vad har vi för status då? Vad har vi för status? Nej.
Ja, jag tror inte det. Jag tror det är en bit efter jul till och med. Oj. På honom faktiskt. Jag säger så här, jag slår inte fast någonting i det läget, men det kommer dröja, annars hade de aldrig värvat Nuttivitasalo.
Nuttivitasalo. Det känns ju, Vita Nuttisalo känns ju bättre.
Nej, gör det. Har du hört Johan Edlund uttala Nuttivitasalo?
Nej, det har jag inte hört, men det ser jag fram emot att höra. Men chansen är för att behålla Kiwi Halme då?
Jag tror de är helt okej. Okay. Han är förhållandevis billig denna säsongen. Lönen kommer att sticka upp lite. Men jag kan tänka mig att man nallar lite av lönen på Marcus Lauritsens ganska stora kontrakt nu. Och så förlänger man med Kiwi Halme. Man lyfter upp Badinka som en av 7 backar ordinarie nästa säsong. Och då får man lite utrymme i budgeten för det.
Och forward då? Vad är statusen på om Björn Hellqvist kommer plocka in en forward? De är ju tunna på forwardsidan, ska vi säga, Malmö.
Ja, nu sa du Björn Hellqvist och det är Björn Liljander.
Nej, förlåt, Björn Liljander, förlåt. Jag är osäker om Björn Liljander lyssnar på. Men Björn Liljander såklart, bra.
Ja, Björn Liljander lyssnar väl på det här. Han har väl ändå sagt till och med på SHLs hemsida att det är den podden han lyssnar på i första hand när han lyssnar på poddar.
Det är ju musik i våra öron. Det är ju musik.
Ja, det är det. Nej, men han söker efter en forward. Det gör han. Men han kommer nog inte rusa iväg. Men han måste agera innan JVM börjar. För mycket pekar på att Anton Wahlberg kommer att spela JVM. Och då tappar han ytterligare en. Och han kan inte gå med så få forwards. Han var ju tunn redan innan Värmblom lämnade. Nu har han lite tur att Freddy Larsson blev hemma från universitetshockeyn och finns då tillgång och spelat lite seniormatcher framförallt förra säsongen. Så att han har väl lite tur att han finns tillgänglig nu.
En sista sillefråga här, och nu ber jag alla med sympatier för Björklöven och Skellefteå och trycka på mute. För här har vi fått en fråga från Mr. Bull. Jag har ingen aning om det finns någon substans i det, men jag vill ta upp den, för jag var ju den, sa att det var osannolikt att Andreas Jonsson skulle värvas till Skellefteå. Det här borde vara osannolikt, fråga från Mr. Bull. Som sagt, stäng av. Tryck på mute, alla med sympatier för Skellefteå och Björklöven. Det surras om att Nick Schilke ska lämna Löven för Skellefteå redan nu. Ligger det någonting i det? Frågetecken.
Ja, då kan ni, ja, nu har de ju mutat, men de kan sätta igång det igen då. Nej, det ligger ingenting i det att de ska plocka honom redan nu. Det är väl klart att det inte gör. Varför skulle Björklöven släppa starkaste forward nu?
Nej,
han kommer
absolut
inte spela Skellefteå, han kommer inte spela något annat lag möjligen för nästa säsong. Men jag tycker Nick Schilke ändå har visat att han kanske inte, framförallt i slutspelet så tyckte jag ändå att han blev rätt avslöjad förra säsongen.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ja, det här är ju någonting som många har sett fram emot. Bland annat Kjell Karlsson och många där till. Du hade för ett par veckor sedan så hade du en genomgång på SHLs lönebudgetar. Och du fick frågan förra veckan, kan du inte göra någonting på Hockeyallsvenskan? Så du sa det till nästa vecka. Och jag vet, du har skickat printscreen, du har skickat sammanställningar. Hur mycket tror du den här tjänar och vad har vi där? Och du har kommit till ett, ska vi säga, Sverige. Vi har ett resultat.
Ja, vi har ett resultat och vi kör väl samma upplägg som vi gjorde på SHL och tar två i taget och börjar nerifrån då.
Det tycker jag.
Och vi ser hur mycket det stämmer överens med den verkliga tabellen just nu. På plats 13 och på plats 14 hittar vi Västervik med 6,5 miljoner och Tingsryd på 7 miljoner.
Oj, det är alltså sex. Ja, då har de ju fått, båda har ju fått väldigt bra utdelning för ändå, får jag väl ändå säga. Västervik ligger ju inte, de ligger ju inte sist, och Tingsryd har ju varit, även om de ligger i botten båda lagen, så har de ju fått en hyfsad utdelning. Och Tingsryd tycker jag faktiskt med Mietinen har varit bra den här säsongen. Västervik har fått bra utdelning på Theo Jakobsson till exempel, så att de har ändå fått hyfsad utdelning för den pengen.
Det har varit lite omsättning på spelare i Västervik, mycket fram och tillbaka. Bland annat din favorit Quinton Howden, han är ju knappt komma till Västervik och bor på Lysängsbadet innan han försvann igen.
Ja, det var där pengarna stack iväg. Ja, då har vi plats 14, plats 13, vi har plats 12 och plats 11.
Ja, där hittar vi Almtuna på 8 miljoner och Kalmar på 8 miljoner. Och där tycker jag att båda klubbarna har gjort ett jättebra jobb sett till vad man har fått ut av materialet. Både Tony Mortensson i Almtuna och Daniel Stolt i Kalmar.
Men de stack iväg så pass ändå, Kalmar i löner. De kommer ju upp så sent.
Du har ju sett hur mycket de har värvat in här under hösten också.
Sant.
Det är rätt mycket nordamerikaner och finnar som har kommit in här i slutet för att spetsa till det, och du vet, de har haft ändå rätt höga division 1-löner på vissa också. En sån som Jimmy Andersson kommer inte in och är gratis direkt heller.
Men vad tror vi att toppspelarna ligger på i Almtuna till exempel? Vad, liksom mellan tummen och pekfingret?
Men jag kan säga, jag behöver inte ha det mellan tummen och pekfingret. Ragnarsson ligger på 45 000 i månaden gånger 12. Han är deras dyraste spelare.
Okej, ja. Alltså, det här, jag älskar det. För er som lyssnar, det här är lika mycket nytt för mig, ska ni veta. Så att bara du slänger upp den siffran, då har du en hög trovärdighet på det här. Men då har vi alltså plats 10 och plats 9.
Ja, i slutspel då, där hittar vi Östersund på 11 miljoner och Nybro på 12 miljoner. Lite chockerande faktiskt att Nybro ändå sprang iväg som man har gjort. Men som jag har förstått det så har man ändå lastat på en del. Det visar sig ändå. Man har ju fått en bra kvalitet på laget, men du säger också att det finns en anledning till det när man tittar på lönerna.
Ja, och jag hörde där i samband med den här hockeygalan så var det väl lite representanter från Nybro där som jag pratade med i slutet på förra säsongen, eller det som avslutade säsongen i fjol. Och de sa att de skulle ligga runt 10 miljoner och då är de väl uppe på 12. Det betyder att de har en bra uppbackning lokalt, kan man säga.
Ja, men jag tror att nu kommer jag verkligen få synpunkter från sportchefer ute i Hockeyallsvenskan när man är inne och tassar på det. Och nu kommer de säkert bråka om 100 000 fram och tillbaka. Nej, vi ligger minsann inte på 7, vi ligger på 6,8 och sånt, tror jag. Det kan nog tänka sig, men strunt samma.
Då har vi plats 8 och plats 7.
Där hittar vi Karlskoga på 12 miljoner och Mora på 13 miljoner.
Ja, då har ju Karlskoga, även då Karlskoga som var inne på, som har ryckt upp sig rejält på slutet. Man inledde ju katastrofalt. Mora, alltså jag är sjukt imponerad av Mora. Och då vet vi ju att Johan Persson som blev avstängd, som fick en 5-matchers avstängning. Helt rätt, det var helt rätt att stänga av honom för den tacklingen, ska jag säga. Jag vet att Mora hade väldigt starka åsikter kring det och gick väldigt hårt om att det hade varit någon form av häxjakt på Johan Persson. Och Johan Persson har väl typ aldrig varit avstängd. Jag vet inte ens om det har varit en häxjakt på honom. Han är en schysst spelare. Men det, inte med det sagt, det ska jag inte säga. Det var en ful tackling han ska stängas av. Men då fick man väl fram vad han tjänar, va?
65 800 i månaden enligt boten då. Den är väl så korrekt det bara går.
Ja, och där ligger väl också centern där.
Ljunggren, ja.
Så att det är väl toppspelarna som jag har betalt därefter.
Ja, och jag skulle säga att betala det för den typen av spelare är bra sett till att Södertälje betalar 80 000 i månaden för Ludvig Blomstrand. Då betalar jag hellre 65 för Johan Persson. Även om Johan Persson inte har gjort lika bra i år, men man betalar ju alltid för vad de har presterat och inte vad de ska prestera.
Absolut, men det var samma sak med Persson i fjol. Inte riktigt så illa, men han hade en gick torr ganska länge för att explodera sen. Nu har vi på plats nummer 6 och plats nummer 5 i Hockeyallsvenskans löneliga.
Där hittar vi AIK på 18 miljoner och Västerås på 19 miljoner. Det var en annan sportchef som faktiskt skickade till mig att Västerås ligger på exakt 19,6 miljoner. Jag vet inte hur den här sportchefen fick fram den här siffran, men jag har skrivit 19 miljoner när jag gjorde mina beräkningar. Om det då är 19,6 eller vad det då är, det spelar ingen roll. Men AIK på 18 och Västerås på 19.
Då är frågan, har AIK nu, som har gått väldigt bra, de är för tillfället trea i tabellen, man har 5 raka segrar, har de mer i budgeten att kunna lasta på framöver? För det fanns ju, skrevs ju om en storsatsning, man skulle få x antal miljoner över 3 år om det var någonting. Har AIK mer pengar att lägga på det här befintliga truppen just nu?
Jag tror inte man har befintligt nu i budgeten, men man är ju ute och, om man får säga, tigger lite pengar på hos lite sponsorer och lite supportrar nu, så det verkar som att man ska in en back här nu, som jag förstår det. Så att då kommer det ju finnas resurser att lasta på med någonting mer i truppen, och märker supportrarna och sponsorerna och de som sitter på degen att shit, det här går ju rätt bra, då tror jag naturligtvis man är mer villig att göra det. Och AIK är ju ändå en klubb med mycket folk med sympatier för klubben, och märker alla att det här är på väg i rätt riktning, då tror jag att då kommer pengarna fram.
Och Västerås hade ju en kraftsamling där när man värvade Carl Jakobsson och Mingoya, men det har ju inte blivit speciellt bra efter att de spelarna kom in, även om Carl Jakobsson inledde väldigt starkt, så man haft en nedgående trend.
Men vi ska väl säga det också, att där fick man ju en insamling från supportrarna också, de räknar ju in i de 19 miljonerna också, så i den ursprungliga budgeten så kanske det är 17,6 och så adderar du 1,4 miljoner till det, så att Det spelar ingen roll var pengarna har kommit, för jag räknar in alla kostnaderna i budgeten för truppen då, vad jag har beräknat.
Nu när det är i toppen av tabellen så tar vi en i taget. Vi har på plats nummer 4.
Ja, jämbördigt med Västerås, Södertälje.
Ja, ganska väntat. Skulle du säga att de har gått upp ganska mycket i lönebudget från i fjol?
Kanske 2 miljoner skulle jag väl tippa på att man har gått upp.
Ganska stor, alltså procentuell ökning ändå.
Det blir ju en 10-12% kanske på budgeten från förra säsongen. Om man hade 16-17 och grupp till 19, så blir det väl någonting i den stilen, va?
Jo, och det
kanske
det,
lite
det
mer tänker, till och med.
Det är det jag tänker, att det är ganska hög. Om du skulle säga då i SHL att de ligger på 50 och ökar med 5 miljoner, så är det en ganska kraftig höjning också. Man får ju sätta i paritet. Så det är ju, och då blir ju förväntningarna på Södertälje därefter.
Ja, absolut. Men det är bara att titta vad de har värvat. Marcus Eriksson har inte varit gratis, även om han kommer från Vita Hästen. Dyk och Blomstrand har ju kostat sitt. Sen på deras fördel på det kontot så har ju Dragan lagt av, och han satte ju på en rätt stor lönekaka förra säsongen.
Men där gjorde man ju en ändring här den gångna veckan, där man plockade in Niklas Grossman som backtränare. Man satte Mattias Zackrisson som sköta forwards, och Bogren skulle då ha ett övergripande ansvar. Alltså jag vet inte riktigt. Alltså så här att, alla lag, de bästa lagen här, liksom toppen, de har tre tränare. Liksom. Jag köper det. Men jag tycker att det är ändå, man sidsteppar ju Bogren ganska mycket genom att plocka bort hans forwardsansvar.
Ja, så är det ju. Men Södertälje har inte gått så bra heller, så jag vet inte vad man ska göra. Om man inte ska sparka tränaren, så är det väl något sånt man får göra. Men i så fall ju.
Tror du att det har varit diskussioner om Bogren? För jag menar, det han kom in och gjorde med Södertälje i fjol, har han redan nu, då efter den här knackiga inledningen, blivit ifrågasatt, skulle du vilja säga, eller tro?
Ja, det tror jag säkert, att du börjar ju vända och vrida på varenda sten i föreningen, och då är ju även tränarens namn för diskussion.
Då är vi inne på pallplats. Plats nummer 3.
Då har vi Umeå Stolthet, Björklöven, på 20 miljoner har jag skrivit om. Och titta på deras trupp. De har ju väldigt mycket dyra spelare på allsvensk nivå. Det är egentligen bara att börja rabbla upp dem en och en. Alltså Kim Johansson och Rahimi och Kronholm och allt vad det är, liksom bara på backsidan har de rätt många. Jakob Andersson är inte jättebillig, men de har inte någon sån som är så superdyr heller. Men ändå kommer de upp i 20 miljoner.
Ja, men jag tänker att alltså, de har ju tre produktiva kedjor, kan man säga. Och det är tre kedjor där alla tjänar rätt bra. Nu vet jag inte, Dover Nilsson kanske inte liksom lyfter ut den lönen sett till vad han presterar. Men jag menar, Kilke, Pooley, Powell, Weigel, det är bara liksom börja räkna upp
namnen.
De har
rätt mycket utlänningar, och det blir lite billigare när man blir av med lite kostnader på dem i de sociala. Det är väl 15% skatt på bruttolönen, va?
Mm,
om man kör sign-on och sign-off, så att säga.
Sen är vi, ja precis, exakt. Det är lite trixande med siffror, men då får man ändå säga att jag trodde faktiskt att Björklöven skulle vara dyrare än 20 miljoner. Jag har respekt för att 20 miljoner hockeysvenskan är sjukt mycket pengar, men jag trodde nog att de skulle ligga upp mot en 22-23 i alla fall.
Kanske gör det när säsongen summeras, så man kanske kör någon supporterinsamling till det.
Då har vi på plats nummer 2.
Ja, och här har jag satt Djurgården på 27 miljoner, och då studsar vi upp ordentligt.
27 miljoner alltså. Ja, och de har ju ingenting att handla för. Det är väl i stort sett noll och ingenting kvar i kassan. Och så nu sitter man också, behöver betala Garpenlöv. Men å andra sidan har man inte plockat in någon tränare som kostar någonting.
Just nu i alla fall.
Exakt.
Men det är ju intressant där med Djurgården också, att vad ska man göra nu? För man kommer inte gå med bara Holmqvist och J20-tränaren resten av säsongen. Vad ska man plocka in? Robert Kimby tror jag inte kommer komma loss till under säsongen. Det har jag jättesvårt att säga att Almtuna släpper igenom.
Det skulle ju vara liksom släcka deras trovärdighet. Å andra sidan skulle man få liksom x antal miljoner, men som jag är inne på, får Djurgården de pengarna ifrån? Jag skulle köra med Mikael Holmqvist. Jag får jättepositiv uppfattning om honom. Jag har hört mycket gott om honom, hans jobb i J20 tidigare, till och med J18 tidigare. Uppskattad av spelarna. Stärk upp runt Mikael Holmqvist. Gå mot honom. Gå med honom. Slösa inte, kasta inte pengar på något annat här och nu, utan jag tror att Mikael Holmqvist kommer bli en bra senior huvudtränare. Sen kanske han inte är riktigt mogen den uppgiften ännu, men ge honom chansen resten av den här säsongen.
Och där hör jag att man har undersökt möjligheten för en assisterande bredvid Holmqvist, och då tittar man efter bland annat Brynäs J20-tränare Viktor Grönberg, en riktig färskin får man ändå säga att han är, född 93, så att de börjar ju bli 90-talisterna, börjar ju komma in på tränarspåret på riktigt allvar här nu, och är väl frustrad i Linköpings organisation, har varit under Hävelid och lite så där i Linköping, och är i Brynäs sedan 2 säsonger tillbaka, först i J18 och sen J20-coach denna säsongen. Då hörde jag att Djurgården tittar på att han ska bli assisterande till Holmqvist, och då blir det väl att Grönberg i så fall får ansvaret för backarna.
Om det då skulle visa sig att det är Kimby som man har gjort klart med, som det spekuleras om, så skulle jag väl i så fall kunna tänka mig att Kimby redan nu har fått frågan, vad tänker vi kring assisterande tränare? Ja, han är Brynäs J20 skulle jag kunna tänka mig att jobba med. Och det skulle kunna vara en sån grej man redan gör här och nu för framtiden.
Ja, att man gör en tränarlösning, alltså en tre-tränarlösning redan nu, att Honken och då Grönberg förledade säsongen ut och sen så att Kimby kliver in till nästa säsong, inte alls omöjligt.
Nej, jag skulle dock inte vara främmande för den här scenariet. Mikael Holmqvist står på egna huvudtränarben i Almtuna.
Mm, att han gör flytten när Kimby kommer till Djurgården, ja, då, tänker du?
Varför inte? Det finns ju inget samarbete mellan Djurgården, men Mattias Zackrisson numera i Södertälje var i Almtuna till exempel. Niklas Falk har varit i Almtuna. Det finns inget samarbete, inte så. Men det skulle kunna vara naturligt. Almtuna letar efter en tränare, en billig tränare, som på väg, en coming man. Och där passar ju Holmqvist in ganska bra på det, om han då vill stå på egna tränarben.
Och då har jag en spaning på Almtuna sportchef när Tony Mårtensson lämnar för Linköping. Niklas Danielsson som sportchef i Almtuna. Det kanske finns en anledning att han har fått komma in här som spelare under denna säsongen.
Det var faktiskt inte alls en dålig spaning. Ska vi spika fast då Danielsson sportchef Holmqvist huvudtränare där?
Ja, de har väl säkert spelat ihop också, så att, det är väl bara att köra.
Ja, de spelade faktiskt tillsammans 2009 där när Djurgården gick till final mot 2010, säsongen 9-10 när Djurgården gick till final mot HV71. Men vi kan väl i alla fall få avsluta just Djurgårdens segment här kring löner. De har fått ut minst per investerad krona med tanke på att man inte ens ligger på slutspelsplats här och nu.
Nej, det är de Östersund skulle jag väl egentligen säga. Östersund har inte alls kommit upp i nivå sett till var de ligger. De ligger nästan i mitten av lönetabellen. Nära på mitten i alla fall. Undre mitten kan vi säga. Och de har inte alls kommit upp i samma nivå som förra säsongen.
Då har vi på plats nummer 1.
Ja, och då har ju alla räknat ut att det är Brynäs som jag har satt precis överst på listan. Och 28,5 har jag satt Brynäs på. Jag tycker de är svårbedömda faktiskt. Man vet inte riktigt vad man har gett till Rudin och Kinvall och Bertilsson och Skott och Johan Larsson och alla de här. Jag har väl satt dem i någonstans runt en hundring per spelare, Johan Larsson lite högre. Och sen så, det blir ju ändå dyrt när man ska in Keller och Wessel, och Kopacka är nog lite billigare. Men Billins kostar säkert lite grann, Lindbäck kostar, så det blir rätt många spelare som hamnar rätt högt upp i laget och då sticker du ju faktiskt iväg.
Vad låg HV71 på den säsongen när man var nere i Hockeyallsvenskan, mellan tummen och pekfingret där också då?
Jag skulle tippa på att de kanske avslutar på 30-32 kanske, när man plockar in Keller och Shinkarock och Oliver Boom och allting man plockar in där precis. Keller kom ju också precis innan transferdelen. Det är egentligen bara en copy-paste på Brynäs lag jämfört med HV.
Ja, just det. Ja, det blir intressant. De har ändå fått bra, jag vet inte om man ska säga bra utdelning. De leder ju inte ens tabellen, men de har ju spelat bra. Det som blir, eller det som jag undrar där, har de då fortsatt utrymme, skulle jag vilja säga, likt HV71 hade för att agera innan 15 februari?
Det tror jag definitivt att man har. Det har blivit sånt sug efter hockey i Gävle och man går bra. Ändå leder man inte tabellen. Jo, nej, det gör man inte. Björklöven leder fortfarande trots att de åkte på 5-0 i Västervik. Helt horribel match för övrigt. Att de åkte dit med 5-0 i Västervik, Björklöven. Ja, de leder väl fortfarande, men de har ju två matcher mer spelade, så Brynäs kommer ju gå om då.
Ja, men du, det är gediget bra jobb. Jag hoppas att ni som lyssnar tycker det är lika intressant som jag tycker när man går igenom det här. För det sätter ju ändå, liksom, det ger ett värde utifrån hur har mitt lag presterat utifrån den investering som ändå är gjort.
Ja, absolut. Och, men där finns, om vi nu plockar ner Djurgården och Östersund, kan du då konstatera vilka det är som har fått mest för pengarna i den här ligan då?
Och vad hade vi? Mora får ut mycket.
Mora får verkligen ut mycket. Och Kalmar och Almtuna, även om de ligger
Nybro.
Ju... Nybro. Ja, Nybro ligger väl kanske där de ska sett i pengarna. Men Almtuna och Kalmar tycker jag har fått ut jättemycket. Kalmar dömde jag ut inför säsongen som att jag har nog aldrig sett en svagare allsvensk trupp. Och bevisligen har de ändå en tredjedel in i säsongen gjort det hyfsat i alla fall.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Under lördagen skrev du en krönika som gick väldigt bra på Expressen där du tog upp ett kryphål i systemet för att värva ungdomar i tidigt skede. Och Mikael Lindgren har lyft upp det här, den här med dig och tycker att det är en väldigt bra krönika. Vad tycker du skulle vara ett bra straff för klubbar som värvar för tidigt? Och så kan du dra lite bakgrund också vad det var du var inne på i den här krönikan.
Nej, men jag har ju funderat på den här länge. Det finns ju det som jag kallar ett kryphål. Det finns tydligt reglerat med Svenska ishockeyförbundet datum när man får presentera sin hockeygymnasieverksamhet. Det får man alltså göra den 1 januari, det året som spelarna i fråga går i åttan. För att sen presentera och visa faciliteter och sådana saker. Sen ska skickas in en ansökan 1 september, det året de går i nian. Och så kommer man senare bli antagna senare datum och så. Det som är, som blivit uppenbart, att redan då 1 januari när de går i åttan så är många spelare redan klara, platserna är tagna. Och då har det blivit så här att det skapar en väldigt stress i systemet. Och jag vet inte hur många samtal jag ringde förra veckan. Det är ju, du bor ju i telefon, Johan, vet det. Men för att liksom reda ut det här, prata med agenter, jag pratar med även sportchefer, juniorsportchefer, juniortränare för att liksom få en bild. Och det som målas upp, att det är ett väldigt stressat system för unga spelare. Och det finns ett sätt att stoppa det. Och det måste vi göra tillsammans.
Och vad är det ditt sätt?
Det är som så att det här hockeygymnasiet som jag berättade om den 1 januari, man går ju runt det för att det finns två distriktsförbund finns det, från Norrbotten i norr till Skåne i söder. De reglerar om man får värva spelare i U16. Det är inte Svenska ishockeyförbundet som gör. Så nu värvar elitklubbarna, ska jag säga. Jag pratar inte om Karlskoga eller Mora, utan elitklubbarna i Sverige värvar de bästa spelarna när de går i nian. Och de gör det med att en förälder skriver sig på orten till exempel. Det finns till och med fall där man erbjuder föräldrar jobb för att sonen i fråga ska flytta. För att man vill få upp den här spelaren och säkra honom till hockeygymnasiet. Och det skapar ett förbannat hets i hela vårt juniorsystem som vi måste komma till bukt med.
Ja, Mikael Lindgren då, som har skickat in frågan, han skriver så här: Chelsea fick värvningsförbud i ett år för att man gett en förälder ett skatejobb som bara var en front när man värvade underåriga Kakuta. Respekt för uttalet Kakuta, det kanske han inte säger, men jag sa det i alla fall.
Det finns ju ganska saker man skulle kunna göra. Går det att bevisa då att ett lag har värvat en spelare tidigare, vilket är ganska uppenbart går att bevisa när man ser det, är bara att gå in på Elite Prospects och titta vad kommer spelarna ifrån och när är de födda, har de börjat hockeygymnasiet ännu eller spelar de med U18 eller J18 ett år tidigare och var kommer de ifrån. Det är ju nummer ett, TV-pucken, byter man län i nian, då får man inte spela TV-pucken. Det skulle ju garanterat då förhindra de här värvningarna för alla som spelar som går i nian då när TV-pucken, de vill spela TV-pucken. Skulle man kunna bevisa då att värvningen har skett på ett icke-legalt sätt, förutsatt att distriktsförbunden får fingrar och arsle och reglerar det här som de måste göra. Då kan man också göra som så att då får inte den här spelaren i fråga som flyttar. Han får inte spela i A-laget under de här 3 åren i hockeygymnasiet. Och då är det ganska ointressant för hockeygymnasiet, eller det är elitklubben, att värva spelaren om han ändå inte kommer få spela i deras representationslag.
Men är det möjligt att göra den typen av förbud? Får man lov på en arbetsmarknad, fri arbetsmarknad? Får man lov att hindra en spelare att när du har fyllt 18
det
får inte
precis.
Du...
Det juridiska jag också kommer till. Jag har fått olika uppgifter om det. För att du får inte skriva något juridiskt bindande avtal med en spelare som går då i nian till exempel. Alltså så går det åttan och som ska ett år tidigare. Han får inte skriva i sitt U16 år så får inte han skriva kontrakt för hockeygymnasium. Så det finns inga bindande avtal. Så det är ett snårigt som du säger där. Det finns lite. Men om alla vill komma till bukt med det här, vilket jag får uppfattning att alla vill i grunden, men man vill också få den nästa Elias Pettersson. Det är det som är kroken. Du vill nästa få den nästa spelaren upp i ditt representationslag. Och hur långt ska vi gå ner? Ska vi gå ner och titta bara scouta i sexan, femman? Lek med tanken, Svensson. Jag målar upp ett scenario. Connor Bedard. Det kommer en Connor Bedard. Alla ser att den här killen går i sexan och ser, det är den sjukaste killen jag sett. Han går i sexan. Det är det sjukaste jag sett. Han kommer bli hur bra som helst.
Då är man alltså 12 år när man går i sexan, va?
Ja, och så kommer han upp i sjuan när han är 13. Han spelar med de som är 15. Han är bäst. Vad kommer klubbarna göra då, tror du?
Ja, det blir svårt att hålla tassarna borta.
Precis, och där har vi ett problem i systemet. Så att, och det tyckte jag var värt att lyfta fram.
Så är det, men nu ska vi lyfta fram en tävling här som avslutning. Och nu är det jag som tänker utmana dig med en inskickad fråga. Och det blir en klassiker här nu. 5-4-3-2-1 oh, på en hockeyperson då.
Och, det var ju så vi började tävlingen en gång i tiden.
Ja, det känns som att vi ska knyta ihop säcken här nu och tacka för oss. Men riktigt så är det inte, utan nu, vi kommer bara tillbaka här nu var vi var från början. Så är du beredd på 5 poäng?
Absolut.
På 5 poäng. Den här personen är född i Uddevalla och har gjort en riktigt stark säsong i år.
Uddevalla, där var jag förra året. Nej, Uddevalla, det är för vagt för mig.
Ja, det är inte många som är från Uddevalla. Bland annat Hockeysveriges gamla skribent Robert Pettersson är ju Uddevallabo.
Ja, och jag tror att Elias Fält bor i Uddevalla, men han är ju Stockholmskille.
Oddevold kanske är på väg upp i seriesystemet till Superettan också, på tal om det. Men vi går på 4 poäng. Han har ett SM-guld för senior och har varit med på ett U18-VM 2016. Men han var aldrig med på U18-VM, eller U20-VM ska jag säga.
Han, vad sa du? 2016 så var han med på
U18-VM, men han har vunnit ett SM-guld som senior.
2016 för seniorlag. U18-VM, vad var det då? Kan det ha varit 8-9? Nej. Vad sa du? U18-VM 2016? Ja, men då måste han ju vara 95 någonting, vet du. Nej.
Jag har nog lurat dig lite av banan. På 3 poäng. Född 1982 och håller till i södra delen av SHL.
Ja, då är det en tränare alltså. Född 82. U18. Oj. Ja, den här var lurig faktiskt. Uddevalla född 82. Nej, jag har inte mycket att gå på faktiskt.
Nej, då tar vi på 2 poäng. Han har varit verksam som sportchef i 2 SHL-klubbar, men en som assisterande sportchef.
Är han där ifrån? Det visste jag inte. Men har han spelat där? Jag kommer avge ett svar här. Skriver ner.
Ja, på 2 poäng har jag fått ett svar från Sanni och jag ser på lappen att han har skrivit rätt svar. Och då tar vi på 1 poäng. Det är en björn, men det är inte Björn Hellqvist jag är ute efter, utan vem är det, vilken björn är det jag är ute efter?
Ja, du brukar ju ofta säga att jag gör tävlingar utifrån de vi har pratat om i avsnittet. Och jag sa ju Björn Hellqvist om Björn Liljander. Men ja, Björn Liljander.
Ja, exakt. Och han var ju assisterande tränare på U18-VM 2018 och sen vann han ju SM-guld med Frölundas seniorlag 2019 som assisterande sportchef.
Jag var inne tidigt på att jag hade för mig att Joel Gistedt var typ där nerifrån eller någonting. Jag har läst eller hört någonting om det. Så tänkte jag, var det där? Men sen när U18-VM där, det var lite för ung ålder. Men då snöar jag in på Joel Gistedt. Jag vet inte ens om han är där från Uddevalla.
Nej, jag vet inte riktigt var han är ifrån. Men han är så ung så att han var med på U18 2016?
Nej, absolut inte.
Vad är Joel Gistedt? Är han född på 87 eller något sånt kanske?
Ja, 86-87 någonstans där i de snurrarna.
Ja, men det var i alla fall Björn Liljander som vi var ute efter. Då kan vi lyfta fram honom som trogen poddlyssnare igen. Och han har gjort ett bra jobb under säsongen.
Definitivt. Och med det så avslutar vi veckans avsnitt. Och återigen, ödmjukaste tack för alla frågor som ni skickar in varje vecka. Vi uppskattar det väldigt mycket.
Vi ska väl ta en grej också innan vi avslutar det här. Vi har ju fått lite pennor skänkta av Profile Nordic också. Och där har vi fått 21 pennor att lotta ut. Så under veckan så kommer jag sätta upp en tråd på Twitter. Ja, med respekt för er som inte har Twitter så ni blir tyvärr utanför den här tävlingen. Ni får väl skaffa Twitterkonto och regga det. Men det har ju snart gått ett år sedan Börje Salmin lämnade oss också. Mm. Så att 21 pennor tycker vi är rimligt att vi skickar ut till er. Och sen gäller det att man skickar in en swish till Börje Salmings ALS-stiftelse på minst 21 kronor. Så skickar man då den printscreenen i Twitter-tråden så kommer vi lotta ut 21 pennor.
Och ni swishar då pengar till Börje Salmings ALS-stiftelse på 123 135 2830 och era pengar kan göra skillnad.
Ja, 21 spänn eller mer, gärna mer, för att det behövs pengar till den forskningen. Och vi tänker ju på Börje här nu när det närmar sig ett år sedan han lämnade oss. Så swisha på så hörs vi om en vecka, eller hörs vi i Twitter-tråden där vi sätter upp. Och jag hoppas att det kommer vara riktigt många som swishar in, så har ni chansen att få hem en penna där det står Sanny och Svensson på. Det är få förunnat.
Ja, pengarna är ju större skillnad än pennan kanske. Men vi ska säga att pennan är fruktansvärt jäkla bra. Det ska vi ha.
Ja, verkligen. Men ha det bra där ute så ses vi om en vecka. Och hörs om en vecka. Hej.
Hej då.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.